Podplay.
Vad bra att de börjar sitt det här inskickade inlägget med en stor jävla lögn. Jag saknar er.
Ja, det är, eller hur?
Du lyssnar på Inaktuellt med komikern och beteendevetaren Svea Sigmund. Före detta polisen och ståupparen Hasse Brontén. Och Jonas Nilsson, radioprofil, periodare och hobbyhistoriker.
Varmt välkommen till podden som är fortfarande kostnadseffektivare än hela Northvolt och Stegra-projektet. Och dessutom mycket billigare än vanlig sketen terapi. Ja, även sån här dubbelswish-terapi à la Clemenger. Var är alla människor? Ivar Lo-Johansson.
Ja, du, det undrar jag också. De är på hemlig ort allihopa.
Det var inte så att jag inte kallar dig för människa, men du är ju en demonproducent, Jeff. Och vi är lite grann som, jag tänker på Emil i Lönneberga. Hasse Brontén är ute på något trams-tv-program. Vi får inte säga vad det är, för då bryter vi hans kontrakt. Svea Sigmund är ute på...
Ja, hon är också ute på hemlig ort. Hon är utomlands till och med.
Utomlands? Ja. Är det Skatteverket som har jagat skiten och Hasse Brontén igen? Eller?
Ja, han satt ju oroväckande och pratade här i förra avsnittet om skatteplanering och driva eget bolag och ta ut minimilön och utdelning.
Han är ju vår tids Alexander Ernstberger. Han borde ju faktiskt vara här, Hasse, för Djurgården skinkade på mitt AIK tack vare domaren och en offside miss i derbyt, och dessutom så hade han ju turnéavslutning för sin otroliga show Daddy Deluxe.
Just det.
Ja, grymt bra. Alltså, man kan få en sån närhet till publiken i en så stor jävla halvtom lokal. Det är fan med galet.
Ja, det är riktigt bra jobbat.
Himla roligt att de inte är här. Därför ska vi nu göra ett experimentellt försök, som Strindberg sa. Vi ska göra en podd på egen hand, bara du och jag.
Ja, jag tycker det känns superbra.
Det känns lite som en sån här kvittning i riksdagen. Är Svea borta ska liksom en på den andra sidan också vara borta. Så då måste Hasse också vara borta så att det blir jämnt skägg.
Exakt.
Mm-mm. Vad är det senaste i kvittningsgate?
Jag tror att man har enats om att det är fortfarande stökigt.
Mm. Var alla närvarande när man hade en omröstning om ifall man ska fortsätta med kvittningar i riksdagen? Ja. Alltså när någon är frånvarande så ska den andra sidan också solidariskt ta bort en person också.
Precis.
Det funkar ju bra så länge tills man har 9 stycken vilda nu i riksdagen. Nu är det 9 personer som har blivit utskickade från sina partier som sitter kvar på något slags personligt mandat och har full rösträtt. Alltså 9 mandat, det är ju fler än vad Liberalerna kommer få efter, om de nu hänger sig kvar över playoff-gränsen i höstens val.
Det är riktigt stökigt.
Ja, men alltså 9 vilda, det är ju en vågmästarroll i ett parlament med 349, alltså jämnt skägg. Mellan.
Ja. Och dessutom så är det ju så att nu när de hade den här omröstningen i förra veckan, då drog de in alla. Då var ju alla tvungna att närvara. Till och med Jimmy Åkesson, som jag tror har 80% frånvaro i omröstningarna.
Han var ju nere och kollade sin frus bentatueringar som hon inte har.
Vi kommer till det sen. Och sen dessutom, det kom in en stackare som precis hade opererat bort en lunga. Alltså, jag tycker ändå att arbetsmoralen...
Det var en som hade opererat bort en hjärna, och det är hon som ska ta över Miljöpartiet. Ja. Opererat bort en lunga, rullar in folk. Det kommer sitta kommunister och högerextremister längst bak som har hantat virus för att det är 100% i närvaro.
Ja. I
ett land som har förälskat sig och liksom helt gått all in på det här med appar. Alltså, vi har väl säkert en app för om det blir en rysk invasion här av spetsnaztrupper. Allting ska lösas med appar. Jag bor på ett äldreboende och har en intellektuell funktionsnedsättning. Ja, men då ska jag ha den här appen, förstår du, som heter CareWish, och då kan du bara strå in vilka maträtter du vill ha. När allting kan lösas med high-tech och appar och skit. Varför måste man ha en personlig närvaro just i riksdagen när man röstar? Det kan väl lösa för fan via nätet, BankID, där man sitter på annan ort eller annan plats eller ligger i fel utdragssoffa. Och måste det vara personlig närvaro? Finns det väl ingen annanstans i landet i Sverige 2026, nådens år, som man måste ha personlig närvaro?
Jag skulle inte lita på att någon sitter med sitt bank-ID där hemma, eller att någon liten, om man vabbar till exempel, att det kommer en tvååring och röstar nej till när man egentligen ska rösta ja.
Jag skulle inte lita på att pappskallarna röstar, trycker på rätt knapp.
Nej.
Felknapps koefficienten finns ju också alltid på.
Ja. Man trycker på escape istället för enter och sådär. Nej, jag tycker personlig närvaro är skitbra.
Okej, bra. Som på den där båten ute i Atlanten. Personlig närvaro med hantavirus.
Exakt.
Suttit och jävligt käkat stekt råtta vid buffén och de har lagt upp det på menyn. Nej, men det är så roligt därför att i ett land där man knappt behöver vara personligt närvarande någonstans. Jag tror för folk som vill ha putt, permanenta uppehållstillstånd. Du behöver nog inte, tror jag, närvara om du kan bevisa att du har varit sjuk eller sånt där. Min kompis Billy från London, han skulle få ett sånt där, det som är inte, det som motsvarar personnummer, samordningsnummer skulle han få för att kunna jobba och bo i Sverige och jobba hälften svart, fine. Men han skulle få tillgång till då en del av välfärdssystemen och bla 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 och kunna vara sjuk och sånt där. Och han var ju sån här arbetskraftsinvandrare. Han behövde inte ens visa upp sig hos myndigheterna när han fick ett samordningsnummer. Han kunde fylla i allting online via sitt passnummer och sånt där. Nu vet jag inte om det har att göra med att då var Sverige, eller då var britterna ett EU-land, men i alla fall.
Ja, men det är ju sjukt, för nu har jag några som i min närhet som söker medborgarskap i alla fall.
Är det den där afghanska klanen som bor i källaren hos er, och där kryckturken är förstfödde son?
Ingen kommentar, men nu är det stenhårda krav. Man måste komma personligen, de skannar pass, man måste fylla i blanketter som är 8 sidor långa. Och det här är trots att många av dem har bott i Sverige i minst 5 år. Mm. Och nu i 1 juni så blir ju kraven ännu hårdare. Då måste ha bott här i 8 år. Och
titta inte på mig, jag har ungefär lika mycket koll som linjedomaren hade på offside igår mellan Djurgården och AIK. Så titta inte på
vi
mig.
Vi får återkomma. Nej,
så, och så säger du definierar det som, nu är det stenhårda krav. Va? Så fort vi ställer krav, då är det liksom, ja, nu blir det tuffare tag. Och snart måste man till och med kunna svenska för att få ett medborgarskap. Det som alla kallade, inklusive Lars Leijonborg, för rasism på 1990-talet. Nu är alla partier säger ja till det förslaget. Ja.
Och det startar i augusti.
Den där kvittningen i riksdagen förresten, det handlade ju om ett medborgarskap för 80 000 personer som stod i pipen och väntade på det. Det var 80 000 utrikesfödda som skulle få ett medborgarskap. Det var ju därför Sverigedemokraterna som hade som en holy flag i korståget. De verkligen, nu skiter vi i kvittningsregel och kutym och vi har gjort så här i 100 år sedan Hjalmar Branting gick i kortbrallor. Nu bryter vi mot det här, för då hade ju sossarna, eller vänstern, Hirvonen i vänstern, hade ju redan raggat upp två politiska vildar, Elsa Widding och den andra personen som jag tack och lov har glömt namnet på.
Ja, det där blir ju helt klart mer spännande med demokratin då, om det är så att de här vildarna kan få så stor påverkan. Men vad säger det också om det här gentleman's agreement och att man gemensamt liksom driver...
Snälla Jeff, tillhör du Amish-folket? Eller vad är det för jävla åsikt på 1950-talet? Vi är många lesbiska, stolta kvinnor som har både mustasch och skägg som avskyr uttrycket gentleman's agreement. Gentlewoman's agreement heter i Sverige nådens år 2026.
Gentlehands agreement.
Gentlehands agreement. Ja. Var det inte Donald Trump förresten som åkte på arslet rejält när han hade kallat King Charles för a true gentleman efter hans statsbesök i Vita huset? Kungen i det otroligt hierarkiska Downton Abbey i England, kungen är ingen gentleman. Gentleman är från början segmentet under kungligheter och aristokrati. Gentleman är något väldigt fint, men kungen är inte en gentleman. Så till och med när Trump ska vara trevlig och lovebomba någon, så blir det liksom Hormuzsundet av precis allting.
Det där, då har jag också lärt mig någonting. För det där hade jag lätt kunnat dra till i alla fall prins Carl Philip eller Daniel om jag hade träffat dem.
Exakt.
Fast i och för sig, de är under kungen, så det spelar ingen roll.
Den enda som är under kungen är Camilla Henemark på det glada 90-talet, var den så kallade kaffeflickan.
Ja, det sägs det.
Någon som inte är varken kunglig eller gentleman i Storbritannien just nu, det är ju prins Andrew. Eller rättare sagt, han är inte prins Andrew, han är ju Andrew Mountbatten, va?
Just det, formerly known as Prince.
Ja, exakt. Han hade blivit påhoppad när han var ute och gick med sina två korgehundar som han har haft av sin gamla morsa. Sandy och Mucci heter väl hans korgehundar. Då är det en galen jävla snubbe på landsbygden där han bor nu ute vid Sandhurst som har skäggat i kapp karljäveln och tycker han har skämt ut England. Så där har du inte någon
gentleman. Det är inte någon gentleman. Nej.
Vi har kvittat podden idag, men vi ska ändå ha stumpar. Vi börjar med en riktig outlaw country. Där det en gång började. Killen som satt på San Quentin, 21 år gammal. Och på scenen på San Quentin-fängelset i Kalifornien står ingen mindre än Johnny Cash. Det här är någon gång sent 1960-tal, tidigt 1970-tal. Killen i San Quentin publiken, alltså en av fångarna som blev imponerad av Johnny Cash, var Merle Haggard. Han fixade en gitarr och resten är, som man brukar säga, country and western historia. Det här är stumpen inaktuellt. Välkommen hit, fantastiska Mama Tried. The one and only rebel child from the family meek and mild. My mama seemed to know what lay in store. Despite all my Sunday learning, toward the bad I kept on turning, till mama couldn't hold me anymore. And I turned 21 in prison, doing life without parole. No one could steer me right, but mama tried, mama tried, mama tried to raise me better. But her pleading I denied, that leaves only me to blame, 'cause mama tried.
Där var den slut.
Jag säger som Mikaela i vattensängen. Oj, vilket abrupt slut. Är du klar eller? Merle Haggard, som kommer av en faktiskt helt okej familj, kanske inte lägre medelklass, men övre arbetarklass ut i någon jävla bortglömd delstat. Han har ju spelat den här låten för morsan, Mama Tried, och allting i låten ska stämma när han sjunger I did 20 year without parole. Och det stämde ju inte, det var ett mindre brott han satt för. Men morsan hade sagt till honom, nu är jag rik mamma och jag har varit olyckskorpen i din familj hela tiden. Jag vill ge dig en present, morsan. Vad säger du om du skulle få en Lincoln Continental? Nej, sa morsan, jag är frikyrklig och jobbar åt kommunen, delstaten. Jag vill inte ha en sån, de skulle skratta åt mig på jobbet. Jag vill ha en Thunderbird. Och det fick hon av honom.
Ett poddtips från Podplay. Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
Lyssna där poddar finns.
Det är bara du och jag här. Det är lite grann som, vad heter det, inte Dumpen i Lönneberga, men Emil i Lönneberga. När Emil och drängen Alfred själva går ner till den där lilla sjön vid kvarnen och så badar de och simmar runt nakna i Guds frihet. Och så säger inte Emil till Alfred, eller är det Alfred till Emil? Man blandar ihop den. Den blir så enormt homoerotiskt. Va? Det är lite grann Astrid Lindgrens Brokeback Mountain, när pojkarna simmar omkring varandra och har bara näckrosor som pessar. Då säger väl Alfred, när Emil säger till Alfred, bara du och jag, Alfred, och då säger Alfred till Emil, bara du och jag, Emil. Men det är så jävla fin.
Jag tycker också det är jättemysigt.
Jag har kommit in i ett allvarligt mood här i podden. Det tog 530 avsnitt, men nu är jag faktiskt inne i det. Det är en fantastiskt fin scen, eller hur?
Det är jättefin.
Frågan är nu bara, vem är drängen och vem är Alfred? Exakt. Jag tror vi båda är den grovt... Titta på mina händer. Här har du riktiga jävla snickerboatassar, du vet.
Slentrian
onanerande boomerhänder. Ja. Men det är en himla fin scen.
Jättefin scen.
Exakt. Sen kommer Bulten och Bord och blir ett jävla svartsjukedrama innan Patrik Sjöberg dyker upp i buskarna med en kamera och hävdar att det är olagligt det de håller på med. Ska vi köra granskningen av Sveriges Radio nu? Eller rättare sagt, det är ingen granskning. När jag skojar med SVT och SR så menar jag faktiskt blodigt allvar. Men det gör jag inte heller. Jag vill bara säga att det är inte så jävla lätt att jobba på Sveriges Radio. En av mina stora idoler inom radiosvängen är ju Linnea Wikblad, som jag tävlade mot i någon slags årets programledare Tjosan Pajas på radiogalan och förlorade med den ära. Men jag gillar henne. Och jag gillar Sveriges Radio, men jag tycker fortfarande att vi ska ställa krav på Sveriges Radio. Här har jag samlat, Jeff.
Ja, jag är med.
random klipp från Sveriges Radio från den senaste 2-veckorsperioden. Och med det här vill jag bevisa då i podden Aktuellt hur jävla jobbigt det kan vara att 1. lyssna på Sveriges Radio, 2. att vara anställd på Sveriges Radio. För det ska man veta. Säger jag något dumt i rockklassiker så är det ingen som bryr sig, nästan inte. Det är lite björnjägare och sånt och lite älgjägare.
Ja, just det.
Men annars är det, Sveriges Radio liksom, det är allas egendom. Alla har en jävla uppfattning om hur det ska låta och hur det inte ska låta. Så det är en annan plattform att stå på. Även om P3s morgonprogram har färre lyssnare än rockklassikers morgonprogram, så är det är en annan sak. Det är så att allas egendom, alla har rätt att kritisera.
Ja, alla har rätt att kritisera och de är ju väldigt hårt hållna med att de ska vara objektiva och de ska kryssa i formulär så att alla nämns på rätt sätt. Och det ska vara väldigt, väldigt kontrollerat.
Ja, och de är också noga med Sveriges Radio att alltid berätta, när man sitter och lyssnar på ett program man tycker det är bra, det är någon diktsamling av Karin Boye eller vad fan som helst, eller Stig Dagerman om ett påkört barn utan airbag eller vad det är, så säger de alltid efteråt, det vi nyss hörde var alltså en återutsändning från 2013. Det blir så jävla osäkert, men jag trodde att det var här och nu. Liksom.
Verkligen.
Karin Boye ska ju vara live, så är det ju.
Ja, det är som vi alltid har sagt.
Här har vi samlat några klipp om hur jobbigt det kan vara att jobba på Sveriges Radio och att lyssna på Sveriges Radio. Det här är inget inlägg i någon valkompass för att det är val, och det är bara kalla jävla fakta. Ska vi börja med hur jobbigt det kan vara att intervjua politiker som börjar babbla om saker som är, vad fan pratar om? Och så känner man sitter som intervjuare åt Sveriges Radio att jag orkar inte ens ta tag i den här pucken. Det är nämligen i lördagsintervjun, som är ett politiskt intervjuprogram på Sveriges Radio. Där är Nooshi Dadgostar, vänsterns partiledare, intervjuad. Och det här var ungefär för 2 veckor sedan. Helt plötsligt börjar Nooshi Dadgostar då prata om att det tydligen finns 16 000 hushåll i Sverige som har tillgångar som överstiger 44 miljoner kronor. Och då ska de då beskattas hårdare enligt vänstern. Fast mitt under själva anförandet så börjar han prata om att de har i snitt 44 miljoner. Så det är alltså de som har mindre än 44 miljoner och de som har mer. Och sen kommer de tillbaka till sin första utgångspunkt där de säger att familjer som har över 44 miljoner i snitt, och det bästa av allting, själva svansen på Karlsson på taket, det är när hon berättar att de här 16 000 familjerna har då möjlighet att om de ansöker att få 50 000 kronor i något slags bidrag varje månad.
Ja, det här
om de maxar bidrag så ska de få då 50 000. Och reporten, det är så många siffror när hon börjar bladdra på för att sen då komma till sin politiska slutpunkt att de här bidragen betalas då av hennes valboskap, det vill säga låglönarbetare, poddare, radiopajasar, metallarbetare, sjuksköterska, deltidsbrandmän och annat. Vi kan väl höra. Och hör gärna när reporten efteråt, han ställer inte en enda fråga, typ, vad fan pratar du om? 50 000 i bidrag? Vad skulle det vara för bidrag? Han bara, jag vill prata om något annat. Han orkar inte ta tag i det. Det här är Sveriges Radio och det är jobbigt att intervjua politiker. Nooshi Dadgostar.
Vi tittade ju på de 16 000 rikaste, kan man säga, svenskarna som hade 44 miljoner i genomsnitt. Familjerna. De kunde då få ett bidrag på 50 000 kronor i månaden.
Va?
En barnfamilj.
Va?
Om de då staplar 3 olika bidrag på varandra.
Okay.
Sånt där vill ju vi titta på. Ja. Är det verkligen vettigt att extremt rika personer, en familj som då har 44 miljoner kronor i en egen förmögenhet, ska de få 50 000 kronor i bidrag varje månad av hårt arbetande människor som är butiksbiträden där 2 av 5 till exempel ligger under fattigdomsgränsen, där som kör tåg eller har liksom vanliga jobb. Så det är klart, här behöver vi ju titta på moralen i vårt skattesystem så att de rika bidrar med mer. Där ska vi veta att andra länder har gått före.
Jag vill gå vidare där nu.
Jag orkar inte prata om det här. Så alltså, det folk som lever under fattigdomsgränsen, tågförare.
Ja, och sen så här, ett bidrag som egentligen är 3 bidrag staplade på varandra. Alltså, jag är inte bra med siffror, men det där vet jag att det är inte ett bidrag.
Jag tycker att vi... jag vill gå vidare här. Jag vill gå vidare här. Här har vi också, när du jobbar på Sveriges Radio och det är en så jävla... Det är en så jobbig person som är helt underbar. Jag älskar henne, Amanda Romare, hon som skrev Halva Malmö har dumpat mig och numera har en egen bipolär show på SVT. Självklart, det är det finaste man kan vara efter att vara homosexuell, det är att vara bipolär. Och det är jättehärligt, jag är det själv. Hon dyker upp i söndagsintervjun med duktiga Martin Wiklin, som också var på fotbollsderbyt igår, AIK-Djurgården förresten. Han är ju devoterad AIK-are, den gode Martin Wiklin. Här hör vi när Amanda Romare berättar någonting i en intervjusituation. Den är absolut inte förberedd, hon har inte ens fått frågan. Och när hon, men när hon börjar med att säga, jag vet inte om jag ska berätta det här, då vet man att det blir bra radio. Sen börjar det gradvis spåra ur. Och till slut är det så groteskt, läbbigt och sliskigt så att Martin Wiklin tappar sina frågor och bara sitter typ och tittar på henne ungefär, vad fan är det du säger? Häng med nu, det tar en stund, men här är Amanda Romare. Någon verkligen kom igång utan att ha fått ens frågan.
Alltså jag fick en, det här har jag nog aldrig pratat om, men jag fick en, ni vet, en sån här inflammerad hårsäck.
Nej, ja.
När jag var 14 kanske, på underlivet, efter att jag hade säkert rakat mig dåligt. Jag köpte ju de här sämsta 5-kronors rakhyvlarna. Och så gjorde jag, liksom, visste jag inte vad jag skulle göra av den, så att den blev liksom bara mer och mer inflammerad. Så till slut blev den liksom, vad ska man säga, 8 centimeter stor böld.
Oj, oj, oj.
Som stack ut så att man liksom såg den genom jeansen. Och jag fick feber och det gjorde så ont så jag kommer ihåg att jag dammsög en gång och var tvungen liksom att lägga mig i sängen för att jag höll på att svimma av smärta. Och då var det liksom så att jag vågade inte säga detta till någon för att jag skämde så mycket att det satt nära könet och sådär. Och liksom att det var någon slags pestböld kändes det som när jag var så ung. Och jag gick till skolan och hade nationella proven och bara också kände hur huvudet snurrade av inflammationen. Och då gick jag liksom till slut bara, jag måste göra något. Så då gick jag till vårdcentralen och bara, hallå. Och så var det inte min vårdcentral för den låg i en annan by. Jag kommer ju från landet. Och sen så drog jag ner byxorna och visade den och då säger de bara att gud, nej, du får gå till din vanliga.
Vadå din vanliga läkare?
Vårdcentral. De ville liksom inte hjälpa mig och det kan jag tänka tillbaka på hur jävla sorgligt det var att jag kom där som 14-åring, hade den där gigantiska bölden och bara, snälla, det gör så ont. Och de bara, nej, men du, och då visste jag att ska jag åka till min riktiga vårdcentral så måste jag säga det till mamma eller pappa och det vågade jag inte. Och jag vet inte varför, men det är väl något intimt i det. Så då gick jag hem och bara värmde en nål. Och bara tryckte rakt in i bölden. Och sen satt jag 2 timmar och det bara pumpade ut var. Inte så trevligt kanske.
Du måste triggervarning, Jonas. Det här.
Och här liksom, han har ju frågor förberedda. Han är jävligt skicklig. Liksom. Han bara, jag kan tänka mig att han bara tar dem och bara kastar dem. Liksom, att jag har ingenting mer att säga. Och hon är så fantastisk, Amanda Romare. Hon är ju helt självgående. Vi kastar oss vidare i Sveriges Radios fantastiska värld. Här har vi en kille som har faktiskt jobbat på Utrikespolitiska institutet, alltså statligt avlönad, du och jag och en massa familjer som har över 44 miljoner i tillgångar, alltså betalat för den här personen. Nu handlar det om Ruspe Parsi, som jag lite slarvigt kallade för Mellanöstern-expert. Men eftersom du är sån jävla designer-kung, Jeff, och går först i Pride-tåget, så han har en riktig titel. Han är utrikespolitisk expert på Mellanöstern.
Ja, exakt. Så han kallas för Irankännare, men är tidigare då chef för Utrikespolitiska institutets Mellanöstern och Nordafrika-program.
Ja, så vi snackar på en riktigt jävla hög nivå.
Alltså,
det är ungefär som John Guidetti i löneligan i AIK. Det här är på högsta jävla nivå. Han har helt oemotsagd kommer han med en enorm saga, nästan en skröna om amerikanernas bombanfall tillsammans, ja, eller på en israelisk order var det ju, amerikanernas bomb- och missilanfall mot Teheran och den iranska regimen när då Ayatollah Khamenei dog vid det första anfallet. Hans son har tagit över nu, men han är så vanställd så han kan inte ens visa sig till fredagsbönen i moskén. Så här lät det i Sveriges Radios fantastiska program Konflikt när Ruspe Parsi har en egen teori, för jag har fan inte hört den någon annanstans, och tro mig, jag har googlat alla de stora tidningarna i västvärlden, dock inte i Mellanöstern. Det här är Ruspe Parsis egen version om amerikanernas anfall mot Iran.
poängen är att han ville ju dö på det här viset. Han satt i sitt kontor. Han var väl medveten om att de visste vad han var. Och de visste ju vad han var. Så att jag tror att han fick den död han ville. Han var 86, cancersjuk. Av många ansedd liksom långt bortom sitt bäst före datum. Och på det här sättet fick han liksom en sista propagandaseger. Och det är inte liksom bara en allmän observation, utan man måste komma ihåg att han är shia-muslim och påstod sig företräda shia-muslimerna i Iran. Och det finns en formativ erfarenhet som definierar vad shia-islam är, och det är martyrskapet.
Det här är inte bara en allmän observation. Redan där vill jag ajournera mig. Jag har aldrig hört den här allmänna observationen. Jag har inte hört det varken före eller efter. Och dessutom, efter det här inslaget i Konflikt i Sveriges Radio, har jag inte sett den här Parsi någonstans i public service.
Nej, alltså det var ju så att förra året så fick han lämna sin tjänst för att man misstänkte att han var med i en organisation som den iranska staten har startat, som liksom ska främja arbetet och sprida kunskap om den iranska regimen.
En regimvänlig organisation.
Exakt. Mm. Och Utrikespolitiska institutet tyckte att hans medverkan i den var lite problematisk. Man kom inte fram till att han har medvetet eller så liksom spridit vad man skulle kunna kalla för propaganda. Men det var tillräckligt liksom graverande för att han skulle lämna sin tjänst.
Han var inte helt könsneutral, han var inte helt objektiv.
Det är väl det som är summan av kardemumman. Ja.
Grejen är den, underskatta aldrig att man tar ett intellektuellt självmord i media. Jag tror att det här var ett självmord, ett planerat självmord från början. Jag tror att det var något sånt. Vi rundar av den här odysséen, hur jobbigt det är att ta det här publicistiska ansvaret och dessutom hur jobbigt det kan vara att jobba på Sveriges Radio. Här är det Patrik Sjöberg. Mest känd, inte för att ha hoppat höjd, nej, mest känd för att gå runt med en kamera och filma potentiella pedofiler. Här har då Patrik Sjöberg hamnat i söndagsintervju med tidigare nämnda Martin Wiklin, jävligt skicklig. Och upplägget är ju självklart, först lite guldguldsnack om vad gör du nu Patrik och hur mår du nu för tiden, hur kändes det med rekorden i höjdhopp och lite annat. Och sen ska de då lirka in honom till att han är ett stort jävla hot mot rättsstaten. För det är den grundläggande tesen när alla journalister inom public service-radion eller public service-tvn gör ett reportage eller ett take eller en vinkel eller ett knäck på Patrik Sjöberg. Då är det att han hotar rättsstaten genom att ha någon slags egen gatans parlament. Och Patrik Sjöberg är så jävla klok och smart, så han har ju fattat det. Så han sitter under intervjun och berättar om hur upplägget som Martin Wiklin och Sveriges Radio har gjort för att naila honom. Och Martin Wiklin kan ju inte annat än hålla med. Så här lät det i söndagsintervjun när Patrik Sjöberg gästade Sveriges Radio.
Du har ett batteri med frågor som är kritiska, för att svensk media jobbar på det sättet.
Men Patrik, jag har ju inte ställt en enda kritisk fråga än.
Nej.
Det kanske kommer, du är så präglad av att det är de frågorna du får.
Skulle du inte komma med de frågorna så skulle du få skita av dina kollegor, det vet du ju.
Vi kommer ju komma till de frågorna sen. Det betyder ju inte att det är kritiska.
Nej, jag vet att du inte vill ställa dem direkt för det ska bli dålig stämning, men det är lika bra att ta dem direkt.
Så att du liksom föregår det?
Ja, men vi vet ju hur vi kommer hamna. Den som förgriper sig på barn har också familj. Så jag kan ju hela den här resonemanget.
Du har hört det förr. Liksom.
Jag har hört det förr. Ja. Vad du nu ska ställa för frågor till mig, de får ju gärna vara baserade på att du faktiskt har läst på.
Mm, och det tror inte du?
Nej, då skulle du ha jävla cred i så fall.
Mm, vi får se.
Ja.
Mm. Och sen fortsätter intervjun. Och det blir ju precis som Patrik Sjöberg har förutspått nu. Han kan ju det här gamet. Det är därför han aldrig mer ställer upp. De lyfter upp honom för att sen dra ner honom i bajsträsket och få honom att framstå som en person som vill naila oskyldiga. Och när det händer i intervjun, det är då det uppstår en jävla komik. För det vet ju Martin Wiklin om när han sitter där. Ja, jo, jag har inte ställt dem än, säger han till och med.
De kanske kommer, men det betyder inte att de är kritiska. Eller är det...
Exakt. För det är väl enda gången i den svenska rättsjournalistikens historia som vi någonsin pratar om. Tänk dig hur det här drabbar den åtalades familj.
Ja,
det säger man ju inte i allra härvan eller med den här morder från Aktiespararnas Riksförbund eller vad fan det var som skulle åka dit. Helt plötsligt säger det Thomas Quick, ja, men han har väl en moster. Hur ska hon må när Thomas Quick åker in för diverse sexuella ofredanden, om han nu var skyldig eller vad fan han inte var. Här avslöjar Patrik Sjöberg intervjuupplägget till punkt och pricka. Men med det sagt vill jag också säga stort jävla cred till Sveriges Radio och Martin Wiklin, som inte, som jag hade gjort, klipper bort hela det här jävla sjoket och bara kör en gamla vanlig intervju. Tjena Patrik, vad trevligt, att ha hoppat höjd, vad roligt, och drack ni saft efteråt, vad kul. Och så han den där Viljonosjärnen, din jävla styrfarsa, för fan måste ha gjort ont i arslet, och sen vidare och till slut, förstår du vad det här innebär? Du hotar hela jävla rättsstaten Sverige, när Sverige inte har förmågan att stoppa de här jävla personerna som kanske står i begrepp att begå övergrepp. Begrepp att begå övergrepp. Så cred till Sveriges Radio som behåller liksom det här intervjun.
Ja, ja, ja. Och det blir ju uppfriskande tycker jag.
Ja!
För att det blir spännande att se hur en erfaren person bara, alla mina kort ligger på bordet. Nu ska jag liksom spela dem här. Och han vet exakt och jag vet exakt. Ja. Och hur...
Lika förutsägbart som en partiledardebatt i Agenda. När Ebba Busch till exempel inte fick ordet när det handlade om kärnkraft, fast hon är landets energiminister. Det spolar man bara över kanten.
Oh, yeah. Ja.
Sveriges Radio, tack för att ni finns. Ni är svindyra, men framförallt är Nia Wikblad på P3s morgonshow. I love you, I love what you're doing. Och jag säger som Voltaire, jag är beredd att döda dig för dina åsikter efter det att du har framfört dem.
Vi vänder på ett blad och ser framåt istället.
Hej på er stjärtisar. Jag saknar er snart. Jag är på okänd ort. Befinner mig utomlands. Kan inte säga jättemycket mer. Jag har ju såklart följt Sverige sedan jag lämnade mitt älskade hemland ändå. Och vad som händer. Och det har varit lite stökigt bland politikerna. Nu på den senaste partiledardebatten så dök en politiker upp, Nooshi. Hon var väldigt förkyld och det hör man att hon låter rätt så täppt. Nu under den här partiledardebatten var hon i alla fall på plats. Och sen efteråt så ville hon skaka på hand med Magdalena Andersson. Det ser man, och Magdalena Andersson av någon anledning, men jag gissar att det är för att Nooshi är sjuk, tar liksom bort sin hand. Och då blev det ju så jättemycket snackis om att så här, att det är så himla sjukt beteende, för man ska inte göra så, för att i Sverige skakar vi hand med varandra. Och här vill jag verkligen sätta ner foten och att säga, kan vi bara snälla slopa den skiten? Den här grejen med att man ska behöva röra vid folk när de är sjuka, det är helt sinnessjukt, det är äckligt, det är vidrigt. Alltså vi behövde en pandemi i flera år för att folk skulle lära sig att tvätta händerna. Kan vi snälla bara acceptera att om man är sjuk så får man, då är det okej att behandla den personen som en pestsmittad råtta. Man får hålla avstånd. Det värsta jag vet, och nu ska jag bli en Karen så att du också känner att jag ändå har närvaro till dig, Jonas. Det är när man typ så här hälsar på någon och sen efteråt är den så här, jag är jättesjuk. Och man bara, men varför rör vid mig då, ditt äckel? Alltså det är liksom helt okej. Att man är så, nej men jag tar ett litet steg bakåt, behöver inte ha jättemycket nära kontakt för jag är sjuk. Och här undrar jag, vilken sida står ni på? Tycker ni att det är orimligt att man säger att man inte vill röra någon som är sjuk? Eller tycker ni att man bara ska så get over yourself och sen ändå kunna ta någon i hand som är sjuk?
Svea sätter ner foten när det gäller att ta i hand. Men alltså, vad bra att de börjar sitt det här inskickade inlägget med en stor jävla lögn. Jag saknar er,
okänna. Ja, eller hur?
Nej men alltså någonstans, ska man ta hand med någon som är sjuk? Det har man väl aldrig gjort i Sverige. Jag är lite sjuk, men däremot en vanlig hälsning, det är för fan en sociokulturell handling som har funnits i Sverige sedan Nils Dackes tid. Nils Dacke då, krigs- och revolutionshistorisk referens. Bondes gjorde uppror mot Gustav Vasas förtryck någon gång sent mitten på 1500-talet. Till och med de tog i hand hur skitiga och sjuka de än var.
Ja men jag måste hålla med Svea. Jag tycker inte att det ska finnas ett krav på liksom att man ska närma sig någon som är lite förkyld eller sådär, bara för att vara trevlig.
Okej, vad du är aktuell just nu med hantavirus och folk som har käkat bruna råttor på någon jävla lyxkryssningsfartyg, varit isolerade 72 timmar för att sen då med helikopter spridas ut till alla västvärldens länder inklusive USA.
Du tycker att man ska smutsa och...
Jag tycker att Svea, hon kan inte kvitta ut sig själv, hon ska ha ständig närvaro i podden.
Ja,
kom
faktiskt
hem Svea! Här har du näven. Var det inte Stefan Löfven som sa i Sverige, det var någon tjafsdebatt om det var någon person av annan trosbekännelse än den genuint kristna västerländska teologin som han tog inte hand med någon kvinna i någon politisk sammanhang, eller hur?
Ja, exakt.
Och då så till slut röt till och med svetsminister Stefan Löfven till liksom att käbbel. I Sverige tar vi hand och därmed och punkt, och så är det punkt med det. Ingen mer käbbel.
Ingen mer käbbel.
Exakt. Ända inte har tagit hand någonsin under sin politiska karriär, politiska gärning, hittar barnet Stefan Löfven. Det var väl Ebba Busch. Ja. Som man kastar promemorier på istället.
Ja, det var skönt att den tiden även de långa falukorvar, kolbitar och stora pappershögar på varandra.
Den tiden är över. Du vet, jag saknar den tiden när jag ser liksom ett kalhygge till Emil Persson sitta och fråga Magdalena Andersson om hon har haft sex flera gånger på en dag. Vilka pizzor de gillar. Jimmy Åkessons frus bentatuering som var det absolut sena. Hör du förresten klippet?
Ja, det har jag.
Bra. Det här är jag nämligen begärt. Det här är fantastiskt. Fördomsshowen. Aldrig har väl kidsen snackat så mycket politik som nu. Jimmy Åkesson gästar fördomsshowen. Alltså när man infantiliserat hela den svenska valdebatten. Och man går rakt in på oväsentligheter faktiskt bland partiledarna. Men det är ändå så himla intressant. Därför att alla som säger att de inte är intresserade av skvaller ljuger. Skvaller är något oerhört intressant. Så här lät det när Jimmy Åkesson bladdrar bort sig själv när han sitter hos Emil Persson i fördomsshowen i, här vill jag betona, fast jag har träck i feelingarna, här vill jag betona, i skattefinansierade public service. Här är alltså en fråga som kanske en blivande minister i en svensk regering får av en public service-programledare. Det här händer fan inte i andra länder.
Du har sett det keltiska punkbandet Flogging Molly live tillsammans med en bentatuerad vän.
Jag vet faktiskt inte om de har spelat på Sweden Rock till exempel. Sweden Rock besöker jag ju varje år. Det kan hända att de har spelat där. Jag vet inte om de har gjort det. Men något band som spelar den typen av liksom folkrock har spelat där. Och då har jag säkert sett det med... Min fru är faktiskt bentatuerad. Så att jag...
Så att, kunde man ju se fan på.
Ja, det kunde man.
Ganska rövigt band.
Hon är faktiskt inte bentatuerad, nu såg jag fel, det är hon inte. Men hon har väldigt många tatueringar.
Ditt ex kanske?
Nej, inte hon heller.
Vad får han bentatuering ifrån? Liksom? Och så fokus är inte på bentatueringen som egentligen som var den springande punkten när rent journalistiskt, utan det är om Flogging Molly har spelat på Sweden Rock eller inte.
Exakt.
Kan det bli? Det är så jävla ointressant så det är inte klokt. Och dessutom, Emil Persson, det är hans fördomar. Ingen har ens fått skicka in eller hört rykten. Han har själv suttit i någon jävla SVT-lokal med 16 000 byråkrater med betongarslen runt sig. Och suttit själv och hittat på. Vad ska jag kunna tänka mig om honom?
Ja, exakt. Ja. Men också att det där bara, min fru har bentatuering. Eller nej, det har hon inte. Alltså, det måste vara någonting i politikerhjärnor där det är så här, jag får inte bli påkommen med att ljuga, så jag bör inte ljuga.
Jag måste ändå ha hållit mig till fakta. Någon har säkert en bild på hans frus ardennerpåkar till vader och ben där hon inte har och det känner Jimmy medan han pratar att fan, det kommer ju komma ut, då framstår jag som icke trovärdig.
Exakt. Och samtidigt då behöva komma hem eller sitta och titta på det här programmet tillsammans med sin fru som inte har en bentatuering, som han har sagt har en bentatuering.
Och någonstans så, jag känner stanken av en slags otrohetsaffär. Var det något ex? Nej, det var det inte, säger Jimmy Åkesson tvärsäkert.
Precis.
På vems vader har du sett en bentatuering nu?
Som inte är din fru, eller är det din fru? Det kanske var det här den här mardrömmen handlade om. Exakt. Mannen han blev jagad av i en... Det var en mardröm här för någon månad sedan.
Herregud. Ja. När han vaknade upp i en buske. Det var en invandrare som inte pratade svenska. Han började slåss med vederbörande och vaknade upp och inte kunde gå och jobba. Han kunde inte ens kvitta i riksdagen.
Nej, just det. Men hade han bentatuering? Det är det som är frågan.
Ingen aning. Det roliga här är ju att när de pratar om Flogging Molly så får han påslag också Jimmy Åkesson. För här skulle kunna bli en rubrik då i Aftonbladet som tvärvänder på allt som Jimmy Åkesson säger, skulle kunna bli att Flogging Molly då kanske inte har spelat någon gång på Sweden Rock. Då kunde det vara här ljuger Jimmy Åkesson i SVT och så i texten påstå att han sett Flogging Molly om de nu har spelat det, vilket de aldrig har gjort, bla bla bla. Alltså allting kan ju förvandlas till någonting som det inte är.
Ja. Och det är ju typexempel på hur en politikers hjärna måste jobba i 3, 4, 5 lager samtidigt.
Ja, jag hävdar ju med en dåres envishet här, citat August Strindberg i Röda rummet, att varför nedlåter de sig till att sitta mitt emot den här Emil Persson som gör sitt jobb, han fakturerar säkert skitbra och han får massor med reklam för sin privatägda podd i och med att programmet heter Fördomsshowen. Podden heter ju Fördomspodden och är mig veteligt ett privat aktiebolag. Hörru du, på tal om privat aktiebolag, Hasse och Svea är saknade, men jag tycker vi har genomfört den här simturen, Alfred, nere i Kvarnsjön i Lönneberga på ett bra sätt.
Du och jag, Jonas. Mm-mm. Du och jag.
Vet du vad det är för mailadress till Lönneberga förresten?
Nej.
email@lönneberga. Och med den typen av humornivå, vi måste ta ner det till lyssnarnas nivå här. Vi har ju Sveriges mest jävla ointellektuella lyssnare. Tack alla som står ut med oss. Vi rusar på poddtoppen. Med din hjälp kan vi bli bla 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 Sveriges största podd.
Ja, där tror jag luften gick ur, Jonas.
Jag har mer att ge här.
Nej, jag tror inte det. Vi får höra senare i veckan. In och följ oss på Inaktuell podd. Vi ska bli 10 000 innan Hasse och Svea kommer tillbaka och riksdagen är fullkvitterad. Tack för att du lyssnar. Supporta oss gärna.
Ta ingen i hand. Du kan få hantavirus av någon brun jävla råtta.
Du och jag, Alfred.
Tror jag det. Du och jag, Emil.
En del av